Jag har varit väldigt dålig på att säga nej. Så att när jag har fått chansen att göra något lite udda så har jag tackat ja. Och jag blev jätteupprörd. Jag tänkte, får man lov att fara med osanning i direktiven till en statlig utredning? Det är klart att det är skillnad på att köpa toapapper och köpa vård. Det är ju liksom alldeles självklart. Men den grundläggande principen tar samhället skattepengarna som de har fått från oss som medborgare och från företag. Och så använder man dem för att köpa en tjänst. Det är ju faktiskt samma princip alldeles oavsett.
Hon är prästdottern och narkosläkaren som blev Svenskt Näringslivs högsta chef. Vägen dit gick via rollen som forskningschef på läkemedelsjätten Pharmacia, chef för Danderyds sjukhus och vd för Praktikertjänst. Som vd för Svenskt Näringsliv har hon mjukat upp relationerna till LO och bland annat lyckats komma överens om så kallade etableringsanställningar för nyanlända. Men hur långt räcker det för att minska jobbklyftan mellan svenskfödda och invandrade? Carola Lemne, välkommen till fredagsintervju.
Tack ska du ha.
Ja, du är dotter till en präst och till en radiojournalist faktiskt. Hur märks det?
Jag tror att det kanske är det som är basen till mitt stora både samhällsintresse och önskan att göra nytta. Eller självklart att man ska göra nytta.
Och just det här med att vara dotter till en präst, hur har det påverkat dig? Jag tänker både med tro och moral och sånt.
Jag hoppas att det har haft en positiv inverkan. Jag skulle beteckna mig själv som troende även om jag inte är särskilt kyrklig. Och det har man ju definitivt, när man växer upp i en sån miljö så är det ganska självklart. Det är också något man tar ställning till stora och viktiga frågor i livet. Mm.
Du förlorade dina föräldrar tidigt, eller i alla fall din styvfar och din mamma. Du var bara 23 år då.
Ja, det stämmer.
Hur påverkade det dig?
Ja, man blev väl hyfsat allvarsam. Jag fick ju ta ganska mycket ansvar ganska tidigt. Jag hade en lilla syster som var 15 då. Det var i och för sig en intressant erfarenhet av hur det fungerar i ett samhälle som Sverige där någon blir föräldralös och är omyndig. Vilket fungerar väl, då fungerar det jättedåligt. Och det intressanta kan man ju säga att sen när tsunamin kom, då var jag på Danderyd så jag såg det på nära håll, så fungerade det fortfarande lika dåligt. Man räknar alltid med att en förälder lever. Så systemet är inte alls riggat för att du kan vara omyndig och utan föräldrar.
Så hur var det då? Alltså,
vi ska utses god man och det var mitt i sommaren och det tog ett halvår. Och innan man hade god man så kunde man inte få ut någonting från Försäkringskassan. Så där stod min syster som var 15 år och skulle då gå på socialbidrag fast hon hade rätt till pensioner. Men eftersom den föräldern som skulle lösa ut pensionen nu också hade dött, ja då funkade ingenting.
Och där stod du 23 år gammal?
Ja.
Och hade någon slags försörjningsansvar då?
Ja, som tur var så hade jag var ganska tidig genom skolan och plugget. Så jag hade faktiskt ett jobb. Jag vickade som narkosläkare då på Danderyd. Så att jag kunde ju försörja oss.
Vid 23 års ålder?
Ja, jag var lite snabb igenom det.
Ja, du sa ödmjukt ganska tidigt. Du började på läkarlinjen vid 17 års ålder.
Ja, det stämmer.
Jag får inte ens ihop matematiken. Hur gör man?
Man börjar ett år tidigt i skolan och sen hoppar man över en klass. Så blir det så där.
Så att du hoppade i praktiken över två klasser?
Alltså jag var 2 år yngre än de andra i klassen, ja.
Varför, hur kommer det sig? Var du så för sig kommen?
Det kanske lite har att göra med, alltså mina föräldrar skilde sig tidigt. Så jag umgicks ju väldigt mycket med vuxna. Och det tror jag påverkade. Och vi bodde i Göteborg, där fanns det engelsk skola. Och i engelsk skola började man när man var 6. Så då började jag där, så då lärde jag mig att läsa och skriva. Och så att när jag sen började svensk skola vid 7, då kunde jag ju redan det. Och kunde liksom hoppa. Så det var liksom inte så konstigt då. Sen i slutändan när man var 2 år yngre och började läsa på universitet och inte var myndig, då upptäckte man att det också var lite krångligt.
Ja. Och du ville bli doktor, läkare, varför det?
Jag vet faktiskt inte var det kom från början, men det kan jag minnas. Så där man fick ju frågorna när man var liten, vad ska du bli när du blir stor? Och då sa jag alltid läkare. Jag har en älskad faster som är läkare, det kan ha bidragit. Men annars kommer jag från en humanistsläkt. Mm. Så jag vet inte riktigt var det där kommer ifrån.
I mina öron så är steget väldigt långt från läkare och de drivkrafter man kanske har för att bli läkare och sen bli vd och chef för hela Svenskt Näringsliv. Om någon hade sagt det till dig då, när du var 23 och var läkare, du kommer bli vd för Svenskt Näringsliv eller Svenska Arbetsgivareföreningen som det hette på den tiden. Vad hade du sagt då, tror du?
April, tror jag. Jag brukar säga att jag är ett utmärkt exempel på att karriärplanering inte fungerar. Jag blir alltid allergisk mot alla adepter som ska karriärplanera. Mm. För skulle man sikta på att bli vd för Svenskt Näringsliv skulle man inte börja med en ordentlig läkarutbildning. Men jag tror att den röda tråden hela tiden har varit alltså, viljan att göra nytta, att göra saker som är viktiga, som betyder någonting. Och sen, jag har varit väldigt dålig på att säga nej. Så att när jag har fått chansen att göra något lite udda så har jag tackat ja. Och det är inte förrän efteråt man förstår vad det betydde. Att jag tackade ja till att gå över och jobba i industrin ett antal år. Och jobba utomlands, att jag tackade ja till det så att jag fick den internationella erfarenheten. Att jag sen tackade ja till att komma tillbaka och bli vd på ett landstingsägt bolag. Jag hade aldrig funderat på att bli vd heller, liksom. Jag fick ett möjlighet till ett antal intressanta styrelseuppdrag i både börs- och statliga bolag och tackade ja till det. Och sen praktikertjänst liksom tillbaka till den privata sidan. Men det där är ju ingenting, jag har aldrig planerat det utan hela tiden. Åh, det här verkar ju jättespännande. Här kan man verkligen få en chans att göra något kul och något som är bra.
Det måste ha varit så att andra människor såg någonting hos dig då som gjorde att du fick de här frågorna. Vad kan det ha varit, tror du?
Ja, man ska väl fråga dem det, men det jag har fått höra är väl att jag har en stor drive, jag har ett stort engagemang och jag tror det märks. Och har, är ganska bra på att få saker gjorda och få med mig folk. Relativt orädd, men ganska inkluderande just, alltså få saker gjort genom att få att många vilja att göra det. Och jag skulle väl gissa att det är sådana saker som man har sett.
Mm. Relativt orädd, säger du. Är du rädd för något och i så fall vad?
Jag tror att alla har väl sina privata rädslor. Det har ju allmänhet att göra med att folk som är nära en ska bli skadade på något vis. Mm. Annars tror jag att jag nog har med min uppväxt. Det har ändå hänt ganska